Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna tillbaka till Vinpratarna. Det är ju, det är juni och det är börjar vankas sommar och semester. Och sommar och semester är ju för många synonymt med rosévin. Och då, vad passar bättre då än att ta hit en bisittare som kan allt och lite till om rosévin. Välkommen Anders Meldén.
Tack så mycket.
Alltså jag tror att många av våra lyssnare känner ju nog till dig redan, eftersom du jobbar ju i vinsvängen du är med. Men kan du berätta lite för de som inte skulle känna till ditt namn eller vet vad du gör? Vem är du?
Ja, jag är just nu dryckesredaktör på tidningen Gourmet. Föreläser på Vinkällan sommelierutbildningar. Jag skriver i Livets Goda, Whisky och Bourbon. Och jobbar sedan 7-8 år tillbaka egentligen då till största delen som skribent.
Mm. Och du har du gjorde något annat innan eller
ja,
också?
Precis. Ja, precis. Jag var sommelier från början. Ja. Jag jobbade på krogen och läste till sommelier i mitten på 90-talet på restaurangakademin.
Okay.
Och sen skolade jag om mig i mitten på, alltså runt 2005 ungefär, och pluggade journalistik på Popius.
Okay.
För att jobba lite mer dagtid.
Ja, hade du möjligtvis med barn och familj att göra?
Inte riktigt faktiskt, men det sociala livet hade du med att göra.
Det är inte helt oviktigt det heller.
Nej.
Men du är från Uppsala också, så var det där du jobbade på krog?
Ja, det var det bland annat. Jag har jobbat här i Stockholm och jag har också jobbat i Schweiz och sådär.
Mm-hmm,
och,
okay.
Men mestadels var jag i Uppsala.
Ja. Och en av anledningarna till att vi bjöd in dig hit idag är också att du har skrivit en bok som heter Rosévinsboken, minns
allt. Ja, precis. Ja.
När skrev du den?
Den släpptes i våras för ett år sedan, så att förra våren.
Förra våren. Mm.
Och då är ju en del tid att skriva den också, så att skrivandet var väl året innan egentligen.
Just det, just det. Mm. Men för det är ju roligt. Berätta om ditt intresse för just rosévin. Var kommer den här liksom fascinationen ifrån?
Alltså det var faktiskt så att när jag började fundera på det här, så tänkte jag lite grann på vad som var skrivet i min gamla kurslitteratur om rosévin och sådär. Och då fanns det oftast kanske ett litet stycke någonstans i slutet av Frankrike eller någonting sånt som handlade om rosévin. Ja, precis. Ja. Och det handlade till väldigt liten del om produktionen, och den var väldigt förenklad. Det stod oftast att ett rosévin var ett vin gjort av blådruvor där man lät druvorna ligga i en 2-3 dygn ungefär innan man avskilde dem från musten och så blev vinet rosa. Det är ju för sig sant på ett sätt, men det tittar man sen runt bland hur producenter gör rosévin idag, så har de ju oftast betydligt kortare urlakningstid till exempel. Det är också ganska avancerat att göra rosévin faktiskt.
Ja.
Och jag letade böcker om det här och fann ingen.
Nej.
Och då tänkte jag att ja, men då gör jag en.
Ja, exakt. Bra idé. men du gillar rosévin, alltså som dryck betraktat också. Alltså du är,
absolut, du har, ja. Det gör jag. Och det har ju hänt otroligt mycket. Det har blivit mycket fler intressanta rosévin och godare helt enkelt. Mer matvänliga roséviner. Mm. När jag skrev boken så utgick jag lite grann ifrån min mamma. Typ så här, var hennes kunskapsnivå. Att hon gillade rosévin. Hade egentligen ingen aning om vad det var för någonting. Och det var så jag liksom tänkte. Ja. Ja. Och sen är förhoppningen att man också ska känna att man vill använda vinerna till olika maträtter och sådär. Ja. Och då också kan känna att rosévin inte bara behöver vara en sommardryck.
Nej, exakt. Och inte bara så här utservering.
Nej, precis.
Men om du skulle liksom beskriva tjusningen, vad är det som gör rosévin härligt då i din värld?
I min värld är det nog, doften är oftast aromatisk, väldigt så här inbjudande, fruktig, lite åt karamelltoner och sånt där som jag verkligen kan gilla. Samtidigt så finns det i bra roséviner en ganska markant syra. Det finns ett litet uns av skalsträvhet som ju kommer från att skalen ändå har funnits med i produktionen. Det gör att vinet blir ett otroligt bra allroundvin, men det blir också ett väldigt bra vin till moderna grönsaksrätter och sånt. Så att jag tyckte att det var liksom, det var där jag hittade kombinationen med maten. Och den tycker jag, den har alltid varit viktig för mig.
Ja, just det. Men vad skulle du säga, tycker du att rosévin är missförstått? Om man pratar liksom i vår bransch, alltså bland sommelier och skribenter, så är det ju många som liksom fnyser lite grann åt rosévin, medan gemene konsumenterna älskar ju.
Ja, jag vet.
Men vad tycker du att det är missförstått?
Ja, det är det ju. Både och kan man säga, för det har ju varit en ganska låg kvalitet generellt på rosévin fram tills kanske runt 2010. Där skedde en ganska markant förändring.
Vad berodde det på?
Det berodde på att amerikanerna fick upp ögonen för torr rosé.
Ah, okay.
Och det gjorde liksom att då började de släppa sina gamla White Zinfandel och såna här lite sötare blush-viner från Kalifornien och började söka sig till Provence. Och i Provence, det hade det inte gått så himla bra med försäljningen av rosévin. Vilket gjorde då att många hade lagt ner eller börjat göra rött och vitt vin och sådär istället. Men i och med att efterfrågan ökade, då började folk satsa igen. Okay. Och det gjorde man också då kvalitetsmässigt.
Just det.
Så att det blev bättre vin, jag tänker.
Så rent historiskt, har rosévin alltid funnits så länge man gjort vin? Eller är det ett sentida påfund? Eller vad kan man säga om det?
Ja, det kan man ju säga att det har alltid funnits, därför att när man skulle göra röda viner för många herrans år sedan, så var det ofta svårt att få ut den här mörka röda färgen som vi har på rött vin idag. Så att rosévinet kan man nästan säga var föregångaren till alla röda viner som finns. Ett mer eller mindre mörkt rosévin.
Okej. Okay. Och hur gör man då? Det finns väl fler metoder än en. Man kan liksom dra... För att jag förstår att det är väl egentligen bara i champagne som man får blanda rött och vitt vin eller rosa, eller hur? Och du var inne förut på att man skalmastererar i vissa dagar och sådär. Men kan du ta sig igenom som produktionsmetoden?
Ja, precis. Det krävs ju blådruvor för att det ska bli lite rosa färg på vinet. Och så att det är förutsättningen. Och när man då har de här blådruvorna, så har de blådruvorna en relativt klar must. Mm. Fruktköttet, det har ju ingen färg direkt. Så att när man då jäser vinet och innan man jäser det, så kan man då låta druvornas skal ligga med en kort stund för att ge så mycket färg som man vill ha. Och det är så man jobbar. Och sen jobbar man med det på lite olika sätt. Vanligt idag är att man helt enkelt tar in druvorna snabbt in i vineriet. Lägger dem krossade i druvpressen. Så får de ligga där kanske en timme eller någonting. Innan man pressar.
Ah, okay.
Och då under den här korta lilla stunden innan, så börjar de avge lite färg. Och sen när man pressar försiktigt, så får man ut en ljust rosa must. Det är det moderna sättet att göra rosévin idag. Lite mer traditionella platser, en del Bordeaux-producenter som gör så kallad claret till exempel. Där kan man antingen göra så att man låter druvskalen helt enkelt ligga med längre tid, kanske ett par eller ett dygn.
Ja.
Får man en mörkare färg på rosén. Och sen avskiljer man musten och jäser det vidare som ett vitt vin.
Ja, just det.
Och det tredje sättet brukar generellt kallas för seigné, som betyder att man blöder av. Alltså att man tar sina blå druvor, lägger dem i en tank och efter ett dygn ungefär så låter man musten rinna av från där, men man behåller skalen och allting kvar i tanken. Det som rinner av då, det blir ett rosa färg, en rosa färgad must.
Då har man också pressat redan? Eller,
nej, det
eller
behöver man inte göra.
Av tyngden, så
precis,
att,
ja. Det kan vara självavrunnen must liksom, som bara rinner ut. Och då när du tar den musten så gör du ett rosévin av det.
Mm.
Men egentligen då är målsättningen att koncentrera det vin som du har kvar i tanken.
Ah, okay. Så man sen gör något rött på.
Ja, och då gör du ett kraftigare rött vin än om du hade haft med hela musten.
Ganska vanligt i Spanien till exempel, va? Inte så att
precis, Spanien, även i delar av Italien och sådär. Och det som är lite tråkigt med dagens trend, det är ju att de här länderna som gjorde de här lite mörkare rosévinerna, de har ju tappat. Så att där har man liksom gått åt det ljusare hållet.
Just det. Men rent sådär, vad gäller lagar och regler, är det lika hårda lagar och regler för rosé som det är för, när man pratar Frankrike och Spanien till exempel, som ändå har rätt uppstyrda, ganska hårt uppstyrda vinlagar? Gäller det även för rosé?
Att så, ja,
så här
absolut.
Måste det göras och så här?
Det gör det, och vilka druvsorter som får ingå och sådär.
Ja.
I vissa regioner så får vitvinsdruvor ingå. Då måste de ligga med i jäsningen och vara blandade redan innan. Alltså man får inte blanda vitt och rött vin.
Nej.
För att göra stilla och se. Förutom då som du nämnde i champagne. Där de har fått ett undantag för det här. Så det kan förekomma. Men det förekommer ju faktiskt då också i röda viner.
Ja.
I Råndalen till exempel, vanligt med vitvinsdruvor.
Precis.
I Toscana till exempel också.
Just det. Men också då, vad var vi? Jo, var du ändå inne på druvor. Vilka druvor är lämpade för att se? Är det bara liksom pinot, de här lite ljusa lätta, eller spelar det egentligen ingen roll? Alla druvor funkar att göra att se på.
Ja, det verkar nästan så.
Ja?
Jag har nog provat det mesta, känns det som. Mm. Men jag kan väl, man kan väl säga så här att de som är vanliga i Provence är väl de som har slagit igenom runt om i världen. Grenache-druvan till exempel, Carignan som också är vanlig där. Det är druvor som ofta används i roséviner. Men det finns Nebbiolo-baserade roséer från Piemonte. Det finns Cabernet-baserade från stora delar av både Nya Världen och Bordeaux.
Så. Ja. Så man tar de druvor som man har i området?
Som man gör rött vin
av. Och övrigt vad gäller produktionsmetoder, är det alltid ståltank eller finns det variationer även där?
Det finns variationer. Vanligtvis kan man väl säga är det ståltank. Vanligtvis jäses vinet som ett vitt vin och då är det ju ofta ståltank.
Mm.
Men sen så finns det undantag. En del traditionella vinhus i Provence använder stora gamla ekliggare som man jäser vinet. Domän 8 är ett sånt hus till exempel. En del är lite moderna och de jäser sina roséer till och med i barriker.
Okay.
Vilket inte är så jättevanligt, men det finns en man i Provence, Sacha Lichin, som jobbar på det sättet också. Nästan lite burgundisk vinmakning fast med rosé.
Okay.
Sen finns det de absolut som gör cementtankar och alla metoder. Men ståltank är väl vanligast.
Ja. Och fatlagrar man? Eller är det liksom direkt i flaska? Eller vad, jag antar att det är vanligast med inte fatlagra. Men,
ja.
Men det finns de som gör det också, eller?
Vanligast är att det inte finns några fat med. Men det finns lika så då. Antingen de som har stora gamla fat. Och ett fåtal producenter som också har små fat.
Ja. Vi ska testa några viner lite senare. Tre stycken som du har valt ut som du tycker är bra. Men om vi bara snackar liksom rent generellt. Hur ser rosévinstrenderna... Dels, vi kan börja med det egentligen. Hur ser rosévinstrenderna ut i världen? Så att säga? Du pratade om, nämnde USA, att det har vuxit popularitet. Sverige är ju tvivelsutan jävligt poppis.
Ja, det är det.
Men hur ser rosévinstrenden ut i övriga världen?
Den är ju stark. Jag pratade med en vinmakare på Minity, som ju är ett av de här stora husen i Provence, här om veckan bara. Och han sa det att det är helt galet. Mm. Efterfrågan är så stor. Och det är liksom internationellt numera.
Ja, okay. Ja.
Det finns säkert länder där det är lite svagare fortfarande, men... Man kan väl säga att rosé har blivit som den nya champagne. Det är lite, liksom lite billigare, lite lättare att ta till sig. Men det förknippas med lite glädje, lyfts
och
ledighet.
Ja, just det. Men varför dricker man... Hur ligger Sverige till på den liksom, topplistan över rosé-konsumerande länder?
Ja, vi är jättestora per capita.
Ja.
Där har jag ingen bra statistik, men det är vi. Och ett tecken på det är till exempel att vi är femte största land när det gäller att köpa vin från Provence.
Ja, är det så?
Ja, så att vi ligger i topp där.
Ja.
Vi dricker idag 15 miljoner liter rosé som är köpt på bolaget.
Oh,
och sen kan man då lägga till allting som köps på andra ställen och på alla krogar.
Ja, visst.
Så det är jättestort.
Också eftersom det är en väldigt begränsad tidsperiod. Oftast det handlar ju om liksom de här våra sommarmånaderna.
Det är typ en och en halv månad.
Ja,
det är som det här ska börja framåt augusti, så har folk liksom börjat vända igen.
Ja, exakt. Ja. Då går man mot grytvin igen.
Ja.
men vilken region eller vilket land tycker du är mest intressant just nu ur rosévins hänseende? Det behöver inte vara att du gillar de vinerna mest.
Nej,
vad är liksom mest, var händer det mest intressanta saker?
Jag tycker nog Frankrike egentligen, därför att där har man alla varianter fortfarande. Provence är jättestarkt, men jag nämnde förut Bordeaux med sin Claret, som jag älskar. Tyvärr finns det knappt att få tag på i Sverige, men det är en väldigt mörk rosé. Det finns fantastiska små producenter i Languedoc som gör jätteroliga roséer. Det finns från Bourgogne av Pinot Noir och så vidare. Så det är en ganska stor variation där.
Just det.
Jag tycker faktiskt att USA börjar bli spännande också. Det har ju tidigare som sagt mest varit förknippat med sötare roséviner, men där har producenterna ganska snabbt vänt och börjat göra seriösa rosévin.
Är det Kalifornien framförallt då, eller är det
andra regioner? Kalifornien, men också Oregon och Washington och så.
Ja. Spännande. Men varför dricker folk det bara på sommaren egentligen då? Det här är ju vin som ändå borde funka. Man dricker ju vitt även på vintern. Varför dricker man inte dricka rosé på vintern?
Ja, precis. Ja, det är ju någonting som många producenter brottas med, den frågan förstås. Det är ju extremt stark tradition fortfarande. Men jag tror att anledningen är nog att vi ifrån nordligare klimat, vi har liksom förknippat rosén med semester.
Ja.
Därför att det är ett vin som kanske inte har funnits på svenska marknaden, men sen när man har rest på semester i Sydeuropa, då har man druckit rosé. Och sen när man åkt hem igen och så har man känt att men det var nog godast där på plats.
Ja.
Och då har det också sen och i förlängningen förknippats med sommar och semester. Ser man till hur fransmännen dricker rosé, så är det likadant. Det är fortfarande även där väldigt starkt förknippat med sommar. Ja. Men det har också dykt upp en till säsong, och det är afterski-säsongen.
Ah, okej.
Så att där märker man att när i ungefär runt 1 december, så tidigt ibland, så kan producenterna i Frankrike börja sälja sina roséer.
Oh,
och då går de första leveranserna till Alperna och till de franska kolonierna i Västindien.
Okej, okay, okej. Okay. Men det konsumtionsmönstret, ser det också likadant ut över hela världen? För bortsett, alltså att det är sommar och semester som är likadant i USA?
Ja, det är det.
Och
det är,
i Europa och sådär också?
Ja, det, ja, okay. Det är väldigt, det är generellt väldigt starkt förknippat med sol och semester.
Ja, ja. Hur ska man dricka rosé då, tycker du? Ska man, alltså, temperaturer och vilken typ av glas ska man ha?
Jag tycker väl generellt sett att, ska man förenkla lite grann, så kan man säga att en ljus rosé oftast har mer vitvinskaraktär, och då kan man också servera den i vitvinsglas. Men inte för små glas som vanligt då, utan att man verkligen kan känna de här härliga aromerna.
Ja, för det finns ju precis, aromatiken vill man ju ändå åt.
Ja, precis.
Lite större kupor kan man ändå unna sig.
Och sen de mörkare roséerna kan gärna få ett lite större glas.
Mm.
Det finns en missuppfattning gällande rosé, att mörk rosé är sötare än ljus rosé.
Mm.
Den frågan får jag väldigt ofta. Och det har ju ingenting med färgen att göra egentligen.
Nej.
Även om det ibland har varit på det sättet, så har det egentligen inte med varandra att göra.
För färgen har att göra med hur länge man låter skalen massera, helt enkelt. Det är den enda, är det den enda anledningen? Och också kanske druvsort?
Ja, det kan det, precis. Det kan vara lite så. Men annars är det bara urlakningstid.
Så lite grann tänka som man gör med rödvin, eller med vanlig vita och röda vin. Alltså lite ljusare, eller vitt vin i vitvinsglas, eller ljus rosé i vitvinsglas och mörkare rosé i kanske rödvinsglas.
Ja, absolut.
Och temperaturmässigt?
Följa lite där också. Ja, precis. De riktigt ljusa trivs oftast i rätt så kalla, svala temperaturer, medan de mörka kan få gå upp lite grann. Sen finns det undantag. Jag nämnde några sådana här som jobbar med fat. Och så där tycker jag också att man, även om vinets färg då är väldigt ljus, så har de ofta en lite en doft som behöver lite mera temperatur för att verkligen kännas.
Just det. Mm.
Så där kan man både gå upp i liksom temperatur och i storlek på glaset.
Just det. Vad tycker du om att, som ju många faktiskt gör, att man dricker sitt rosévin med massa is?
Ja, det är väl som dricka whisky och cola. Ja. Upp till var och en.
Man gör vad man vill.
Ja, man gör vad man vill. Nu ska det tydligen vara... förut så var det väl Fanta och rosé som man skulle blanda också. Nu finns det lite nya varianter där, tror jag. Så
att Coca-Cola och rödvin sägs ju. Jag har fortfarande inte testat det, men det sägs ju vara...
Nej, men det är ju ganska gott faktiskt. Och med rosé så ska man ha blodapelsin eller blodgrapejuice.
Ja, det låter ju.
Ska blanda upp.
Ja. Alltså, blodapelsin Fanta kanske.
Ja, precis. Ja, men vi ska inte sätta några sådana trender här.
Nej, exakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/acast.
Men ska man, kan man lagra rosé? För nu, det är alltid, men nu, är ju, nu, nu har vi ju 2016 framför oss som vi ska dricka. Och det är det som kommer, släpps liksom någon gång i maj här. Och det, men för det går inte att hitta liksom äldre årgångar generellt. Men kan man lagra? Eller vad, och vad händer med rosé när man lagrar?
Man kan absolut lagra. Och det är i vissa fall tycker jag tjänar verkligen på att lagras. Kanske inte så länge. Det är väldigt sällan ett rosévin är gjort för lång lagring. Så att man ska nog inte tänka sig 10 år i källaren.
Liksom. Nej.
Utan, men 1 eller 2 år och ibland lite mer funkar bra. Där måste man liksom nästan ta reda på lite grann om vilken producenten är och hur de har gjort vinet. Använder man fat till exempel så kan det tjäna på lite lagring, så att man inte bara känner de här nya fattonerna liksom i vinet, utan att man får lite mer komplexitet. Jag har hemma nu en claré från 2014 som jag öppnade förra helgen och bara tyckte det var helt fantastiskt. Okay, och det är ett vin som kostar 100 spänn, så det är ju ingenting som behöver liksom vara dyrt.
Men... Nej, rosévin är ju ganska billigt.
Ja, det är väl
man får,
också...
Man får jävligt mycket vin för pengar. Så
att säga, ja, precis. Och det har väl varit deras problem. Mm. Det här med att det inte har fått kosta några pengar och då har man liksom inte heller kunnat ha en bra kvalitet.
Nej.
Idag lägger vi folk lite mera pengar på, även på rosévin, tror jag. Mm.
Men också vad gäller lagringen, det är lite samma tänk att... Kanske inte lönar sig att lagra en 69 kronors.
Nej.
Men däremot lite, ja, 150 spänn upp, eller någonstans där.
Ja, precis. Så, ja, 100-150 uppåt. Och absolut aldrig de här tetrarna som... Nej. Alltså jag måste ärligt säga att jag har provat mycket roséviner under 15 års tid.
Mm.
Alla som har släppts på bolaget. De här som finns i tetrar och sånt, de håller inte.
Nej.
Och det spelar ingen, de kan man nästan vara årets skörd.
Ja.
Det av någon anledning funkar inte. Bag-in-box kan funka bättre i alla fall, men det är ju inget att lagra i. Men
det
kan funka och dricka.
Ja. Men vad fan ska vi ge oss in på... Och smaka lite också.
Ja, men vi kan ju göra det.
Det är ändå det trevligaste.
Får jag välja då? Liksom,
du får välja vilken ordning då. Precis. Ja. Nu har vi fixat fram tre... Jag har köpt 3 av dina favoriter.
Ja,
några av dem.
Några av dem. Ja. Och den här
också
första...
Också kanske bra exempel här, helt enkelt.
Precis. Den första, som jag, den tycker jag är så kul. Den heter Chomin Echanich.
Ja. Den är spansk, va? Eller?
Den är spansk.
Ja, det ser nästan grekiskt ut när man...
Precis. När man... Chacoli... Ja. Har ni pratat om det kanske?
Nej, det har vi inte gjort.
Ni har inte kommit
dit. Nej, men det som man dricker, eller vi har nog nämnt det säkert i något sammanhang, men det som man dricker så härligt i Baskien.
Ja, precis. Ja, visst. Det här kommer ju därifrån. X, som de har en förkärlek att använda bokstaven X i alla namn och sådär, ska uttalas som CH eller TJ ungefär.
Ja,
som,
visst det.
Och så därför så blir det Chacoli, fast det stavas TXA.
Just det.
Det här är ett vin med ganska frisk syra, tycker jag. Den har ibland en nästintill så här pärlande ton.
Och kan nämna också bara att det här vinet har nummer 95040 och kostar 119 spänn på bolaget.
Mm. Det är lite så här äppelkartigt.
Ja.
Lite åt röda vinbärs hållet, tycker jag.
Den har ju liksom nästan någon sorts här lite skälkbitterhet också i tonen som är väldigt härlig. Jag älskar ju sånt.
Mm. Och när man smakar så är det lite spritsigt. Känner
ja.
Vissa chacoliviner, de vita, de kan vara nästan pärlande liksom. Här har vi inte riktigt det, men en frisk, torr, ganska syrarik stil från Nordspanien. Och jättegod ihop med typ om du grillar lite så här padrones, salta paprikor som grillar eller steker hårt.
Det är ju skitskyst. Bra längd också.
Mm.
Och lite så zestig. Eller kommer liksom som i våg. Först lite zest och sen kommer någon sorts röda äpplen alldeles i slutet där också. Som, ja, är svinhärligt.
Ja. Det har hängt kvar nu. Jag kommer ihåg när det här kom in bolagets sortiment för några år sedan. Lite, att folk kanske tyckte det var lite konstigt sådär, men sen så har det faktiskt hängt kvar. Det är jättekul. 11% bara.
Så, ja, det är så. Ja, så här kan lätt man, och schysst. Där kan man ju bälja i sig lite grann.
Exakt, när det är varmt också.
Men det är väldigt, det här är ju kul, för det har ju så pass mycket karaktär. Mm. Jag kan tycka det är tråkigt med rosé när de blir för generiska på något sätt. Mm. Och alla de här vi kommer att testa har ju mycket karaktär, men det är ju verkligen, det blir mycket roligare då.
Ja.
För det här är ju ett vin på sin egen, på, i sin egen rätt.
Ja, och det har en lite så här mellanrosa ton. Så det är inte det där ljusaste, men det är ju inte heller särskilt mörkt.
119 kronor, så det är ju fan ingenting för det här. Kul, vad kul. Mm. Men det här borde man ju kunna köra till typ en liten grillad fisk eller sånt där också.
Absolut.
Utmärkt. Mm. Lite kyckling till och med.
Ja. Och så för att gifta ihop det med den här syran så kan man grilla halverade citroner och ha som tillbehör.
Mm.
Väldigt gott.
Och det här är gjort på vilken druva?
Ja, precis. Ska vi återkomma om det?
vet man vad man gör då?
Då kollar man i rosévinsboken så här.
Åh, rosévinsboken av Anders Melodin.
Precis. Och så står det här. Det är det som är så bra.
Det är som ett litet register här
ja,
också.
Ja, det är det. Så att... du får väl underhålla publiken.
Ja, vi... Det där är ju fenomenalt. Och det registret är även på rosa sidor.
Ja, det är så jag jobbar lite grann. Ja. jag gick ju all in. Jag tänkte så här, jag sa ingenting till någon enda kollega att jag höll på med det här.
Nej.
Därför att jag kände lite så här att det här kanske folk kommer tycka är jättetöntigt av en etablerad skribent att hålla på och göra en rosévinsbok.
Ja,
men sen så kände jag så här att ska man göra det, då ska man ju göra det ordentligt.
Helt rätt tycker jag. Mm. Superkul ju.
Jo, just det. Hondarabi Belza heter druvan.
Såklart, ja. Just det. Den som man ju hört talas om så ofta. Men,
och Hondarabi är ju faktiskt en vanlig druva i området.
Ja.
Ja. Och då, och nu skojar jag inte.
Nej, nu skojar jag. Jag vet att du inte skojar. Men det är inte, det är inte den man har mest av hemma, så att säga.
Nej, precis. Men det är fräscht och friskt.
Mm, skitroligt. Ja. Mm. Mycket bra representant för Spanien och för vinstilen, tycker jag. Jättehärligt vin. Det är faktiskt en av mina favoriter också.
Mm. Ja, köper du den här rosén också?
Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Den och sen så även den tavellen där som ska testa lite senare brukar jag alltid förorda, för den har också så mycket karaktär.
Mm.
Vad har vi mer här då?
Ja, men sen har vi ju då ett riktigt, om man får säga så, tacky-namn på ett vin.
Ja. För det är det faktiskt.
Det är det faktiskt. Whispering Angel.
Whispering Angel.
Ja. Men man ska ju inte döma hunden efter håren.
Så säger man va?
Nej, precis, exakt. Jag tror man säger så. Utan jag häller upp lite grann.
Ja, gör det. Så kan jag säga under tiden att det här har nummer 99-692 och kostar 169 kronor. Mm.
Det kan tyckas mycket för en vanlig rosé-konsument. Det är ganska högt, va? Är det inte det?
Ja, men för en vanlig... Ja, beror på vad man... Det är ju mer än 69 kronor. Eller så
att ja, det är mer... det är ju 169.
Ja.
Så att det är riktigt. Känner du doften?
Ja, ljuvlig.
Ja, det här doftar Saint-Tropez.
Ja,
även
så
om
mycket...
Man behöver inte ens ha varit där för att förstå att det är precis så här det luktar.
Så mycket röda bär och härligheter.
Det är parfym, det är lite kokosolja.
Ja,
jag
verkligen.
Eller strandkänsla och poolparty. Men det är också ganska seriöst, tycker jag. Det här är...
Men är det här alltså från
Provence?
Det är så.
Ja.
Man, namnet trots. Jag tänker att man för ju tankarna till USA, givetvis.
Men, ja, men, och det finns ju en tydlig koppling till.
Ja, det är jättegott. Alltså.
Mm. Jämfört med det förra vinet så är det rundare, tycker jag. Det har en mjukare framtoning. Det är extremt välpolerat, om man säger så. Det är nästan som att man ser hur de har slipat bort kanter med sandpapper. Finaste sandpapper. Liksom.
Alltså, det finns ju en schysst... Det är mer en syrlighet än en syra.
Mm.
Alltså, så det är ändå, den förra var ju... Hade ju någon liten av det här bitterbäska på något sätt i kärnan. Och här är ju nästan bara så här... Ja, men väldigt avrundad citrus och lite mineral och de här så här mjuka härliga röda bären.
Mm.
Det är skit, ja, fint.
Ja, det är faktiskt fint. Och det här är ju då en lite så här intressant historia. Sasha Lichin som gör det här vinet och som äger vingården. Vingården heter Chateau d'Esclans. Och den är egentligen en, ja, det är en gammal klassisk Provence-vingård. Ägs, har bland annat ägts av svenska Swedish Match.
Jaha, okej. Okay.
Men han tog över den här. Hans pappa drev i vingårdar i Bordeaux.
Mm.
Och var ganska välkänd i Bordeaux. Med anor från Ryssland från början. Men sen så flyttade dit och drog väl in lite pengar på det. Men Sasha Lichin, då sonen, han sålde av det där.
Ja.
Och sen så skaffade han det här. Och han var ganska direkt snabb med att förstå amerikanernas törst efter rosé.
Rosé, ja.
Det sägs ju att 2010 tog Provence-rosén slut på de här läckra semesterorterna utanför New York.
Ja.
Long Island. Och, så. Och då var det sånt sug efter rosé, så att efter det så har varit liksom den här stora vändningen,
ja,
för Provence odlarna. Och Sasha Lichin körde igång med sitt vineri och gjorde då, vilket man kan förstå, viner med namn som folk skulle fatta även,
ja,
i USA.
Ja.
Så att det här vinet heter Whispering Angel. Han har en nivå upp som heter Rock Angel. Som är ännu lite häftigare. Det är också lite fatlagrat. Uh-huh. Och sen gör han ett mera vingårdsvin, eller man ska säga, som heter Le Clan, som är ännu mer fat. Mm-hmm. Men riktigt häftigt, tycker jag. Och sen gör han ett från en särskild vingård av, jag tror, 100% Grenache eller liknande.
Okay.
Och som han jäser i fat som han har en special konstruerad temperaturkontroll på och så vidare.
Oh, fan.
Som heter Garus. Och okay. Garus är ju ett av de, ja, det är väl det dyraste rosévin som man kan köpa nu. Det ligger runt 900 kronor.
Ja.
Alla de här är häftiga, tycker jag. Och de jobbar väldigt, väldigt noggrant. Jag har varit där och kollat, varit runt på många vingårdar i Provence, men här var den gård där jag såg den absolut noggrannaste sorteringen av druvorna.
Ja.
Där man, för det, ibland så kanske det inte rosévin, att man är så himla noggrann med det, för att det kanske inte spelar så stor roll när du ändå inte ska laka ur allt.
Nej, precis.
Men här står de och handsorterar varenda, okay, druva. Och även för Whispering Angel. Och Whispering Angel är köpta druvor, för det här säljer han idag massvis med vin.
Ja.
Så att det här är köpta du från hela Provence.
Smart mannen då, måste man säga. Alltså dels namnet och sen så flaskan signalerar ju... Den är lite tacky, men signalerar också något så här... Lite exklusivt på, ja, ett sätt. Lite, jag kan verkligen tänka mig att den passar både USA och troppan.
Ja, och folk. Det här är också det enda Provence-rosén som jag har sett på restaurang i Bulgarien.
Mm-hmm. Bara en sån sak.
Ja, så att det här kan funka internationellt.
Ja. Och druvan här är då...
Alltså det är huvudsak Grenache, mm, men det här är en blandning då. Så det är Provence-druvan, alltså det är Sansot och det är också lite Roll. Roll, ja, är ju egentligen Vermentino på italienska. En vitvinsdruva alltså.
Mm.
Men
mm,
den får ingå med upp till ungefär 10%.
Ja, ah, okej, okay, okej.
Okay. I Provence-rosé.
Ja, jättekul vin. Jag tycker också att om ni inte har testat det, så 169 spänn är det verkligen värt. Det här är ju också det är klar höjd.
Ja, och jag kan säga att när jag provar blint alla roséer på bolaget eller på när vi provar alla beställningsviner och sådär,
mm,
så hajar man till när man kommer, ja, till det här vinet. För att det har en mjukhet och en lenhet som väldigt få roséer har.
Och sen balansen i finishen. Det, är ju, mm, det kan ju faktiskt, ibland är det ju nästan skrattretande när man sitter med rosévinsprovningar på Systembolaget. Mm. Man kollar sina anteckningar efteråt och det är, så här, det är samma sak hela tiden.
Ja, ja, visst. Ja.
För det är så få saker som sticker ut. Men jag håller med dig, det här är ju verkligen det säger ju någonting annat än, ja, än det vanliga.
Ja, faktiskt.
Kul. Så, ja, nu har vi ett kvar.
Ja, det har vi. Och då tänkte jag, då går vi på något lite mörkare här.
Ja.
Och då går vi till en klassisk region i Frankrike också, som heter Tavelle.
Mm.
Tavelle ligger ju typ granne med Châteauneuf-du-Pape, men är helt och hållet dedikerad till rosé.
Ja.
Av fransmännen själva, och framförallt Tavelleborna själva, så är det ju regionen nummer ett för rosé.
Ja.
Nu är det ju en väldigt liten region jämfört med hela Provence, så därför så blir den inte så... Man ser inte vinerna riktigt lika mycket ute på marknaden. I Sverige är det dåligt med Tavelleviner, men ja, det finns ett bra exempel, och det är från ett kooperativ då, som det här vinet kommer ifrån. Och det heter ju Les Loserets. Och
har nummer, kan vi flika in, ja, där? Nummer 2724, kostar 115 kronor.
Mm.
Just det, kooperativ.
Ja, precis. Lite mörkare färg.
Ja, ganska mycket mörkare, ja, färg.
Och det är typisk Tavelle rosé också. Och det är skönt, tycker jag, att de faktiskt bibehåller den.
Mm.
Att de inte följer trenden mot
nej,
det ljusa.
Nej, verkligen.
Så lite längre skalmaceration. Om det förra vinet i stort sett bara har pressats för att få färgen, så har vi här i alla fall en 8 timmars urlakning,
ja,
av druvorna.
Och druvorna i det här fallet är?
Det är ungefär samma som i Provence. Det är Grenache, det är Cinsault, det är även Roll, Bourbolenc, en annan vitvinsdruva faktiskt, som får ingå med några procent. Man kan nästan säga att det är alla druvor som, ja, växer i södra Rhône i ett vin. Vilket, ja, inte är så konstigt heller, därför att det är ju ett kooperativ, så att de får ju in druvor från, ja, väldigt många odlare.
Ja. Alltså doftmässigt för de här tankarna lite grann åt så Beaujolais Nouveau, eller till och med nästan Pinot Noir av väldigt lätt stil.
Mm.
Så, men det är ju, den har ju något betydligt mer
tyngd i näsan. Det finns lite jordgubbstoner, hallontoner, men det är åt det tillagade hållet, tycker jag. Kompott, liknande sådär dofter. Och sen så är det lite järntoner som jag tror att det kanske är det du tänker på när du pratar Pinot Noir. Eller,
ja, liksom. Men det är också, om man jämför med de andra som där är väldigt, så här, väldigt, som är lite mer flyktiga. Här har ju betydligt mer tyngd ändå.
Tyngd, ja, precis.
Den har ju inte redan, liksom, det, den här svartpepparn och det som man kan få i en Pinot Noir, men den har ju ändå tydligare rödbärighet och någonting annat. Någon sorts örtkryddighet.
Mm. I södra Rhône pratar man mycket om Garrigue. Garrigue är ju liksom där vegetationen som är buskvegetationen som finns överallt. Med mycket örter och starka dofter och sådär. Och lite av det tycker jag ofta man kan hitta liksom i doften, både i södra Rhône och i till viss mån också i Provence.
Men det jag gillar med den här också, att den har något, den har ju lätt tanninkänning. Man får ju känna någonting på liksom under överläppen, tycker jag.
Här finns det lite strävet.
Ja.
Det finns en liten pepprig eftersmak. Mm. Där det förra vinet är väldigt gott ihop med typ gratinerade skaldjur och sådär.
Mm, vi springer in i det.
Ja, visst, precis. Ja. Så tycker jag ju att det här dricker jag jättegärna till en grillad entrecote eller en biff med kappan, fettet får springa in i köttet och sådär. Och så kanske man bara serverar en sallad till. Man behöver inte ha några...
Man behöver inte ha massa potatis och...
Nej, faktiskt kanske, inte. Nej. Utan... Då känner man sig nästan lite medelhavsnyttig.
Eller hur? Exakt. Jag tycker att det här är ett toppenvin, verkligen. Mm. Det här, och verkligen snacka om karaktär. Det här är ju något lite extra, tycker jag.
Mm. Och det här är 2016.
Ja.
Man kan mycket väl få ligga till nästa sommar.
Ja.
Om man vill det. Då får man fram ytterligare av den här kryddigheten.
Medan
bärtonerna dämpas lite grann.
Mm. Här skriver de själva också på baksidan här också att de tycker att den ska serveras vid 10-12 grader.
Ja, precis.
Det är ju betydligt varmare än en
kylskåp.
En kylskåp,
ja.
Mm. Och det kan jag hålla med om. Det här kommer ju till sin rätt.
Mm.
Och lite mer alkohol i den här också, 13,5%. Mm. Ja, riktigt härligt. Men också, nu har vi inget, vi valde att inte ha något rosébubbel, men Förutom champagne då, så övriga rosévins, eller rosébubbel, görs också enligt de här metoderna. Alltså bortsett från det som händer sen då med andra jäsning och så vidare. Men själva grunden är det som du pratade om tidigare.
Ja, precis. Ja. Så att du måste laka ur färg ur skalen, ja, även för rosébubbel. Det är bara champagne som har undantaget att du får blanda. Så ja, när du har en cava eller en franciacorta eller något annat mousserande rosé, då har färgen uppkommit genom urlakning av druvskal.
Ja.
Så det gör ju att det är lite... Ja, de producenterna anser i alla fall att de har det lite svårare än vad de har i champagne.
Ja,
där man får tillsätta lite rött vin i sitt vita.
Just det. Kan vi inte plocka fram din bok här också? Bara för att kika lite på den här.
Ja.
Rosévinsboken. Historien, vinerna och maten därtill. 151 prover roséer och roséchampagner. Men här är ju liksom...
Det är så konstigt att det blir 151.
Ja, hur kom det sig?
Det hade varit lämpligt att ha 150.
Ja, men det är väl alltid att det ska vara så här.
Ja, jag vet 151. Inte.
Det var bara en slump.
Det blev så.
Ja.
Jag tog helt enkelt med de som jag själv kan rekommendera till folk.
Och du var inte sugen på att ta bort en för att få jämna
antal?
Nej. För det här är ju lite beskrivning av det vi har pratat om också.
Mm.
Alltså grundläggande produktionsmetoder och sen så lite om några regioner och så vidare. Men det är också en massa recept och grejer.
Ja.
Är det dina recept?
Nej, det är jag och en kock som jag har jobbat med förut.
Ja.
Faktiskt en Uppsala kock som heter Martin Andersson.
Ja.
Som är köksmästare på en massa, en stor restaurangkoncern i Uppsala som heter Svenssons krogar. Och han och jag, vi har jobbat ihop. Och jag gillar hans tänk liksom, när det kommer till mat. Han är väldigt uppfinningsrik. Men jag gav honom en lista på en massa antingen rätter eller ingredienser som jag ville ha med.
Ja, just det.
Eller smaker. Och sen så utifrån det så gjorde han lite förslag då på rätter.
Och det är ganska mycket recept.
Ja, det är 30-talet.
Ja, det är ju skitkul. Och både förrätter och varmrätter och dessert och sånt.
Och mycket också. Lite så här, man säger mellanrätter.
Ja.
Det är tilltugg, mellanrätter och sen är det några liksom ordentliga varmrätter och några dessert.
Det är väl det som man tycker är så härligt, med lite så här plockrätter och sånt också. Och sen har du går igenom ett gäng viner här i slutet.
Ja, precis. 151. Och då är det också mousserande.
Ja.
Och det gör ju faktiskt att man får, för det är också ett sätt att få rosén lite mera all year round.
Ja, men där kan man ju verkligen...
För
ja,
runt nyår och sådär så kan man ju faktiskt man gärna klämma ett glas roséchampagne.
Det kan man absolut tänka sig göra.
Mm.
Och den här finns där böcker säljs?
Ja, det gör den ju faktiskt. Nu börjar den väl... släppte den ju förra året där, så att den börjar väl bli lite svåråtkomlig. Men, den finns på... sådana här nätbutiker och
allt.
Ja.
Klart värd att kolla upp.
Och bokhandeln.
Ja, just det, exakt. Något mer vill tillägga? Eller har vi något jag har glömt att fråga dig?
Nej, jag tror inte det.
Jag tyckte ganska mycket i alla fall.
Ja, verkligen.
Och är det så att det är någon som har någon fråga om något av det vi har pratat om eller tycker att vi har missat något, så kan ni ju mejla på vinpratarna@gmail.com eller bara hojta på Instagram, antingen till vinpratarna. Och du får man säga din Instagram också.
Ja,
du heter ju Anders Meldén.
Anders Melden. Anders Melden.
Ett ord.
Så jobbar jag.
Ja, det är helt rätt.
Ja, precis.
Så jobbar jag med.
Ja.
Men du ska jättestort tack för att du kom hit och bjussade på den här infon. Det var väldigt, väldigt roligt att få prata lite mer rosé. Och hoppas ni har fått lite tips på vad ni ska dricka i sommar. Och annars kan ni gå in och kolla på Anders Melden. Där kanske du lägger upp lite tips.
Ja, jag försöker med oregelbundna mellanrum.
Ja, ungefär som jag.
Lägga upp.
Ibland jätteaktiv, ibland.
Ja,
sen kan det gå flera veckor. Om man inte
tappar man liksom fokus.
Ja, totalt. Mm. Ja, och ha en trevlig sommar. Skål på dig.
Ja, men skål.
Skål.
Trevligt.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.